En podcast från Aftonbladet.
Trump pratar på. Han har saker att säga. Och med bara några dagar kvar tills han kliver på som USAs president för andra gången så undrar man, hur tas den här strömmen av ord emot?
We need Greenland for national security purposes.
Has anyone ever heard of the Panama Canal? Huh? Because we're being ripped off at the Panama Canal like we're being ripped off everywhere else.
Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line and you take a look at what that looks like.
Ja, han har alltså inte klivit på sitt nygamla jobb än. Ändå har Donald Trump skapat rubriker, kontroverser och visst kaos världen över redan innan han tillträtt. Snacket om att ta kontroll över Grönland till exempel, och kontroll över Panama-kanalen, och att göra Kanada till USAs 51:a stat. Han har också börjat bråka om vem som ska hållas ansvarig för bränderna i Los Angeles och lyckats undvika straff trots att han i våras fälldes för betalning av så kallade hyschpengar till porrskådisen Stormy Daniels. Det är nu många som håller andan. Hur ser Trumps nya världsordning ut? Hur mycket av det han säger kan bli verklighet? Hur reagerar Ryssland som nu också säger sig behöva Grönland? Och hur påverkas Sverige? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Hej Wolfgang.
Hejsan.
Du har skrivit att djungens lag ska råda om Trump får välja. Vad menar du då med djungens lag?
Ja, djungens lag är en gammal världsordning som tillämpades tidigare där de stora länderna bestämmer nästan allting och de gör som de vill på de små ländernas bekostnad, och så länge de små länderna inte vågar sticka upp så kan de inte göra någonting så att säga, utan de får finna sig i sin lott lite grann medan de stora grabbarna roffar åt sig.
Men handlar det främst om en retorik som har syftet att skrämmas eller inge respekt, eller vad är syftet egentligen?
Ja, det är lite oklart. Det är antagligen att vi får reda på mer efter att Trump har tillträtt, men jag tror definitivt att han tänker en hel del på skrämseleffekten. För det märker man ju på olika sätt, har han liksom hävt ur sig saker för att liksom försöka skaka om andra världsledare, som exempelvis han säger inför nu att han ska tillträda att hela helvetet kommer att braka lös i Mellanöstern om inte Hamas friger de israeler som de håller som gisslan. Och nu ser det ut som att det eventuellt skulle kunna bli ett vapenstilleståndsavtal på grund av delvis det som på Trumps så att säga förtäckta hot.
Mm. Men de här hoten, om man tar några av de senaste, alltså att han ska ta kontroll över Grönland och Panamakanalen, han ska förvandla Kanada till USAs 51:a delstat och så vidare. Man skulle ju kunna hävda då att den typen av utspel, den är i linje med personer som Putin, alltså den typen av retorik som Putin brukar använda.
Ja, och det är väl lite det som man känner, att Trump har ganska mycket gemensamt med de här diktatorerna, autokratiska ledarna som finns runt om i världen. Han resonerar lite likadant. Han tycker liksom att USA är ett stort och mäktigt land. Vi ska ha det vi vill ha. Vi ska inte bry oss om vad andra tycker om att vi gör det ena eller andra, utan vi gör det som är bäst för USA. Och det är ju lite så Putin resonerar också. Han tycker liksom att nej, men Ukraina, det är ju inte ett land, det tillhör ju oss. Så nu tar vi bara det liksom. Och så hotar han dem som försöker hindra honom från att göra det, med kärnvapen till och med, som han gjorde då innan invasionen. Så att det är ju en typ av retorik som påminner väldigt mycket om det som Ryssland och Kina har, det som nu Trump har börjat med.
Och på tal om just Grönland så var det ju en rysk parlamentsledamot som gick ut häromdagen då och pratade om hur viktigt Grönland är för Ryssland och att de är även intresserade av Svalbard. Så det är nästan som att det här har gett liksom ringar på vattnet, på tal om just så här besittningsrättskrav då.
Ja, och det är klart att för Ryssland är ju Arktis väldigt viktigt, så att Ryssland vill ju inte gärna se en ökad amerikansk militarisering av Grönland, samtidigt som man inser att det är klart att ryssarna kommer ju inte kunna ta över Grönland. Och Svalbard är ju då ett internationellt territorium där alla har rätt att vara, men som ingen så att säga egentligen äger, även om det administreras av Norge. Men det är klart att när världsledare börjar liksom ta fram kartpekaren och säga att det där är vårt, det där är vårt, det där är vårt, så säger ju andra, ja men det där är vårat. Så att det är inte så konstigt att ryssarna reagerar som de gör.
Det blir som att de spelar Monopol lite grann.
Lite grann så.
Men hur noga följs då Trumps olika utspel från just ryskt håll?
Väldigt noga. Därför att i grund och botten är ju det här någonting som gynnar Ryssland. För Putin han säger ju ofta så här, ja men titta på USA vad de gör. De krigar i Irak, de krigar i Afghanistan. Då är det ingen som bråkar med och säger någonting, utan då är det helt okej. Men så fort vi gör någonting, då klagar alla. Och det här är ju ytterligare då ett argument i hans arsenal. Liksom, men titta nu på Trump, nu säger han att han ska ha Grönland, han ska Panama-kanalen. Ja, vad är det för fel på att vi säger att vi ska ha Ukraina eller Georgien eller Moldavien? Det är liksom, man suddar ut linjerna lite grann mellan vad som är rätt och fel, mellan just när man vill avskaffa den här regelbaserade världsordningen, som ju USA har ju tidigare varit liksom en grundbult i den, att upprätthålla den och bygga stora institutioner, internationella institutioner som FN och Världsbanken och Världshandelsorganisationen och så vidare. Och nu plötsligt så verkar det som att Trump tänker att nej, men det där är tillhör en svunnen tid. Nu kör vi med det här nygamla konceptet istället, där vi bestämmer det vi själva vill. Och andra mäktiga kan göra samma sak. Han har ju egentligen aldrig kritiserat Ryssland för att man invaderade Ukraina. Till och med så har han sagt att tidigare att han tyckte att det var ett väldigt smart drag av Putin.
Så man kan säga att de här senaste utspelen och uttalanden egentligen spelar Putin i händerna då till viss del?
Absolut, det gör det absolut.
Om man tittar på Trumps förra presidentperiod, hur såg Ryssland och Putin på den?
Ja, de såg väldigt välvilligt på den skulle jag vilja säga. Dels så var det ju så att ryssarna på olika sätt genom desinformation och annat försökte hjälpa Trump till valsegern. Även om inte Trump direkt samarbetade med Ryssland så fanns det ju en vilja från Ryssland att han skulle tillträda. Och sen var ju Trump, jag ska inte säga att han var en väldigt bra president för Ryssland, men han var i alla fall en väldigt bra president för Putin, för han berömde hela tiden Putin. Han vägrade säga någonting illa om Putin, och det var till och med så att när han var på presskonferens i Helsingfors så sa han att han litade mer på Putin än han litade på sin egen underrättelsetjänst när det gällde Rysslands inblandning i det amerikanska valet. Så att på det stora hela så tror jag att Putin är väldigt nöjd med att Trump nu har blivit vald till president istället för att Kamala Harris skulle ha blivit det.
Vi ska prata mer om vad Trump pratar om när vi är tillbaka efter en kort paus. Häng kvar. Det pratas ju också om ett möte mellan Donald Trump och Vladimir Putin, att det kanske kan vara nära förestående. Är det troligt, tror du?
Ja, det tror jag. Jag menar, Trump har ju själv sagt att han vill träffa Putin. Och om det ska bli någon form av fredsförhandlingar eller någon liksom, om man ska kunna sätta scenen för det, så måste ju förmodligen de två mäktigaste presidenterna träffas, och Trump kommer ju säkert att träffa Zelensky också. Problemet för Putin är ju att eftersom han är efterlyst av internationella brottmålsdomstolen i Haag, så finns det ju massa länder som han inte kan åka till. Och nu spekuleras det i att ett sånt här möte skulle kunna ske i Schweiz, som ju är neutralt och där man skulle kunna liksom göra undantag från det här. För att jag tror inte att Trump skulle vara beredd att åka till Ryssland. Det skulle se lite konstigt ut.
Och vad skulle då ett sånt här möte kunna leda till?
Ja, det skulle ju förmodligen vara inledningen till något som skulle kunna bli förhandlingar om ett slut på kriget i Ukraina. Problemet är ju att Putin verkar ju inte vara särskilt intresserad av sådana förhandlingar. Det är trots allt han som har the upper hand liksom i kriget. Även om det finns stora ryska förluster så är det ändå ryssarna som har mest framgång i kriget. Så frågan är ju hur hårt skulle Trump vara beredd att pressa Putin för att få till ett slut på kriget som inte tillfredsställer bara Ryssland utan även Ukraina. Och det är ju där problemet ligger lite grann.
Vad finns det för indikationer kring vad det är för typ av politik just vad gäller Ukraina som Trump vill föra?
Ja, det verkar ju helt klart så att han vill minska det amerikanska stödet till Ukraina. Sen vet jag inte om det är någonting som han kommer att göra direkt eller om det är någonting som är på lite längre sikt. Därför att samtidigt har han indikerat att ett sätt att få de här två till förhandlingsbordet det skulle vara att om Putin vägrar så kommer han att ge Ukraina massvis med stöd så att de kan bekämpa Ryssland hårdare och det skulle då få Putin att komma till förhandlingsbordet. Och samma sak med Ukraina, att han drar in stödet om de vägrar vara med och förhandla. Så att han kommer att använda det lite grann som en del av förhandlingsspelet.
Om vi beger oss lite längre österut, Wolfgang, så har du ju tidigare pratat en hel del om Trumps fixering vid Kina. Hur kommer den fixeringen att påverka hans presidentskap här framöver?
Ja, till att börja med så kommer han ju sannolikt ganska snart att införa väldigt höga tullar på varor från Kina. För han anser ju att Kina säljer varor alldeles för billigt i USA därför att de tillverkas med statligt stöd och det gäller allt från elbilar till enklare saker. Och han har också gett uttryck för att han inte gillar att Kina försöker bli lika stort och mäktigt som USA. Så att han vill gärna stoppa Kinas möjligheter att nå samma status som USA när det gäller teknologi och hälsovård och andra saker, militär och så vidare. Och det gör han bland annat genom att förhindra att Kina kan köpa de här senaste teknologierna när det gäller mikrochips som nu sitter i nästan all elektronik och som är väldigt viktiga liksom för hur länder kan utvecklas för artificiell intelligens och alla de här nya teknologierna. Och sen finns det väl också någon slags personlig rivalitet mellan honom och Xi Jinping, även om man tidvis har sagt att han gillar Xi Jinping och de kommer bra överens och så vidare, så vill han samtidigt visa att det är USA som är nummer ett och Kina ska inte sticka upp för mycket.
En sak som du också har skrivit en hel del om och pratat om, Wolfgang, det är ju hur Trumps syn på hur världen ska se ut kommer att påverka Europa och även då Sverige. Kan du säga något om det?
Ja, alltså den här, om Trump nu fortsätter med den här nya världsordningen att liksom det är de stora och starka som bestämmer, så är det ju väldigt dåliga nyheter för ett land som Sverige som är ett litet exportberoende land. Enligt Trump så tycker han då att vi tillhör de länder som ska hålla käften och bara göra som USA vill. Vi ska inte liksom mopsa oss och lägga oss i, utan vi ska liksom snällt rätta in oss i ledet och göra som USA säger. Och det är ju en väldigt annorlunda inställning än vad tidigare amerikanska presidenter har haft. Och man märker ju redan hur europeiska ledare, jag menar att Scholz, Macron, andra som är väldigt försiktiga i sin kritik av de här uttalanden som Trump har gjort om Grönland och Panamakanalen till exempel, som ju på ett sätt, om man tar dem på allvar, är de ju oerhörda, därför att det Trump säger är att han kan tänka sig invadera ett annat NATO-land. Och då undrar man liksom, okej, hur ska NATO överleva om de börjar fightas inbördes liksom. Då den här säkerhetsgarantin blir ju tämligen obsolet väldigt snabbt i sådana fall. Och det märks att andra ledare är väldigt oroliga för vad som ska hända och de vill inte förarga Trump, samtidigt som de naturligtvis är alarmerade över när han säger sådana här saker. Men de vågar liksom inte sätta hårt mot hårt, utan de säger så här, vi måste hålla huvudet kallt, vi måste vänta till en tillträtt. Det har både Mette Fredriksson och Ulf Kristersson sagt. Och jag tror att det är en inställning som väldigt många ledare har. De vill inte riktigt tro att det Trump säger, att han verkligen menar allvar, utan de hoppas väl någonstans att ja, men när han väl kommer till makten så kommer han att lugna ner sig. Och jag är inte så himla säker på att det kommer att hända.
En sak som vi vet helt säkert är ju att det är på måndag som Trump svärs in som USAs 47:e president. Han inleder då sin 4-årsperiod här. Tror du att det liksom markerar inledningen på någon form av nytt skede för hur världen kommer att se ut i framtiden? En svår fråga förstår jag, men vad skulle du säga?
Ja, jag skulle säga att mycket talar för det. Det behöver inte bara vara dåligt. Jag menar, låt oss säga nu att Trump med sin tuffa verbala stil med hot och så vidare lyckas få till ett slut på kriget i Ukraina utan att det sker på rent ryska villkor. Att han lyckas få till en vapenvila i Gaza så att så småningom det kan bli kanske några fredsförhandlingar i Mellanöstern. Då kan det ju också leda till någonting bra. Allt behöver liksom inte vara dåligt. Men det finns ju också en risk att han blir lite uppfylld av all sin makt och försöker använda den fullt ut, och att han då hotar till höger och vänster och bryr sig inte om det är vänner eller fiender. Om man betraktar Putin som ungefär som man betraktar Olaf Scholz eller Emmanuel Macron, då blir det ju väldigt fel och riskerar att bli väldigt fel. Så att lite grann får vi ju vänta och se naturligtvis, men jag tror att han kommer att hålla ett högt tempo och det kommer säkert att bli en hel del kontroversiella beslut.
Vi gör som du säger, Wolfgang. Vi väntar och ser. Tack för idag.
Tack.
Sist här alltså Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. På återhörande. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.